Det här är avsnitt 2 i vår poddserie om reklam och varumärken och medielandskapets digitalisering.
Mm. I det förra avsnittet så gjorde vi då en historisk tillbakablick och berättade om hur reklamen förändrades under andra halvan av 1900-talet. I det här avsnittet så ska vi liksom zooma in lite mer utan fokusera på en grej.
Ja, men precis. Det förra avsnittet slutade med att internet gör entré. Och i det här avsnittet så ska vi få träffa två svenska reklamentreprenörer som liksom befann sig mitt i smeten när reklamen plötsligt skulle digitaliseras. Kan inte du börja med och presentera dig så har jag det på band lite snyggt. Vad du heter och så får du väl välja själv då hur du vill titulera dig.
Jag heter Mattias Palm Jensen och är konststuderande idag.
Mattias Palm Jensen är en av huvudpersonerna i det som ska komma att kallas det svenska digitala reklamundret som det här avsnittet ska handla om.
Jag trodde han skulle säga reklamare, men okej.
Helst hade jag velat bli konstnär själv, men jag hade inte talangen.
Mattias är en man med många strängar på sin lyra, kan man säga. Så att idag är han konststuderande, men på 1990-talet så satt han i en källare i Gamla stan och lyssnade på Jan Stenbeck som lärde honom ett nytt ord.
Jag kommer ihåg när jag hörde ordet första gången, det var Jan Stenbeck som sa internet. Och då ställde jag och de som var runt omkring mig ställde oss frågan, vad hette det?
Kommer du ihåg första gången du var på internet?
Jag vet inte om det var första gången på internet, men alltså, jag var ju så pass ung så att liksom
rub it in.
Internet för mig var ju bara ett sätt att försöka hitta spel, alltså flashspel liksom, och sånt där. Men jag kommer ihåg att min pappa som hade något vakt jobb, han kom hem med liksom 4 stycken vykort och så, som var lite så här coola, lite så här graffiti liknande motiv på de vykorten som man hade fått på jobbet på något sätt. Och då så stod det också hemsidor på de där. Så jag gick in på de där hemsidorna. Alltså det här var liksom på modemtiden. Så det var liksom ganska svårt. Och så gick jag in på de där hemsidorna och så, det var ju inget coolt där. Liksom.
Nej.
Men sen så liksom, efter det så formades jag väldigt mycket av typ Lunarstorm och liksom sånt där.
Gissa vad mitt nickname på Lunarstorm var. Jag gick alltså i högstadiet då.
Påsa.
Nej, jag försökte lansera smeknamn med påsen när jag gick i mellanstadiet. Men nej.
Fan vad pinsamt det är när jag försöker lansera egna smeknamn.
Nej, jag var ju besatt av Beatles så att mitt nickname var ju Strawberry Fields.
Mm. Ja. Vad olillgammalt.
Ja. Jag är ju född på 80-talet. Jag tror att mitt första minne av internet, det är inte säkert att det var mitt första möte med internet, var hemma hos min kompis Malin som kallades för Mallan. Jag tror att alltså man kände ju inte till några hemsidor.
Nej,
man satt där framför datorn och bara, vad ska vi göra nu då?
Vad ska man skriva in?
Och det enda vi kunde komma på var arla.se.
Det här du berättade en gång, tror jag. Just det.
Sen hamnade man ju i en massa så här suspekta chattgrupper på aftonbladet.se. Det behöver vi inte prata om.
Funplanet och grejer.
Så jävla konstigt. Mm. Men jag kan dock helt ärligt säga att jag fattade absolut inte att det här skulle bli en stor grej. Alltså jag hade noll sådana tankar. Mattias Palm Jensen är ju lite äldre än vad du och jag är. Han fattade desto mer.
Och jag hade ju under den här perioden en känsla av då, eftersom den planterades 92-93, internet i mig. Och kunde inte sluta tänka på internet faktiskt. Det känns så förmätet idag att säga att jag förstod att det skulle förändra allting. Men det var ju ganska många, alla som dockade med internet förstod att det kommer förändra allting. Och det vet vi idag att det gjorde.
Men framför allt så kunde han inte sluta tänka på allt kul som man skulle kunna göra på internet som hade med reklam att göra. För innan Mattias Palm Jensen blev konststuderande så jobbade han med reklam. Och en gång för länge sedan så drev han en digital reklambyrå som hette Farfar. En byrå som vann priser, som uppvaktades av stora internationella reklamnätverk och som det skrevs om i tidningen. En gång för länge sedan så var Mattias Palm Jensen en av dem som var det svenska digitala reklamundret. Och då undrar man ju, som alltid,
hur hamnade han där?
Ja, hur hamnade han där? Och hur gick det till när Sverige gick från att vara ett land med 2 statliga tv-kanaler med reklamförbud till att hamna i den absoluta framkanten för digital reklam? Mm. Vi ska alltså dyka ner i det som har kallats för det svenska digitala reklamundret.
Mm.
Det här med under är ju lite av ett subjektivt begrepp.
Det känns som det liksom då dyker upp såna här under. Inte minst det svenska undret.
Ja, popundret.
Popundret, techundret, dataspelsundret. Jag läste en artikel precis som det svenska ginundret, och då kände jag så här, är det verkligen... Ja.
Men det om något säger väl någonting om att det inte helt liksom, det finns inget regelverk kring vem som får kalla något för ett under.
Nej, precis. Men kanske att de som verkar inom en viss bransch gärna vill att saker ska kallas för ett under.
Ja, alltså du säger branschen. Det finns ju folk i branschen som tjänar på att referera till sin egen bransch som något slags under. Men det finns ju andra som också tjänar på det. Typ Sverige tjänar ju på att kalla olika svenska exportsuccéer för under.
Ja, precis. För då är det typ, de tänker att om vi har ett tech under i Sverige så är det troligare att olika pigga ingenjörer kommer flytta hit och jag vet inte, höja vår BNP eller någonting.
Ja, kom till Sverige och bli en del av det svenska tech under.
Exakt.
Ja. Strunt samma, det finns i alla fall någonting som kallas för det svenska digitala reklamundret. Det här råkar vara en ganska underhållande historia, tycker jag. Men det är också ett slags liksom, tidsdokument över en förändring som Sverige går igenom och som är rätt intressant om du frågar mig.
Mm.
Men vi ska börja då med Mattias Palm Jensen. Idag är han alltså konststuderande, men i början på 90-talet så var han rätt nyexad jurist.
Det känns inte som den så här A leder till B, jurist leder till reklambranschen.
Ja, fast det var lite logik i det, för att jag såg en film som heter Local Hero och den var producerad av Putnam, hette han tror jag. Och George Harrisons kompis. Och han var jurist. Och då tänkte jag, om en jurist kan göra det, då kanske jag också ska göra samma sak. Det är min väg in utan att ha talang, tänkte jag.
Så Mattias Palm Jensen pluggar till jurist och startar en juristfirma.
Som jag kommer ihåg det då så var jag ju mest intresserad av reklam eller film, bilder, musik. Och där behövdes inte så mycket jurister, så man var ju tvungen att, och framförallt kunde inte de betala. Men jag fick ett uppdrag av Rosenbad att se över vad som skulle hända inom, om vi gick med i EU med alla kontrakt. Om vi plötsligt blev konkurrensutsatta på den svenska marknaden av internationella, eller av då gemensamma länder. Och det var så bra betalt så att jag kunde då ägna mig i alla fall till 50%, kanske mer om jag ska vara helt ärlig, åt det jag tyckte var kul.
Alltså, när man hör sånt här så tänker jag så himla mycket att det vore så skönt att bara så här ha klippt sig och skaffat ett riktigt jobb någon gång, och så får man vara den lite tråkigare i en spännande värld. Alltså så här, man är the suit, men man är det i en liksom kul och härlig liksom sväng.
Och så tjänar man ganska bra med pengar.
Verkligen.
Ja, absolut, så tänker man. Och det där som var kul, det hade på den här tiden ganska ofta med Jan Stenbeck att göra.
Jan Stenbeck hade ju massa bollar i luften och jag var med i hans, en av alla hans pojkar och flickor som sprang omkring och hjälpte honom. Och vi höll på med TV3 och ZTV och vid ett tillfälle, början på 90-talet, så sa han att jag ska bli störst på internet. Och det var då vi, och det var, jag kommer ihåg det väl, det var i Gamla stan. Vi satt i en källarlokal i Gamla stan och då började vi inse att oj, här är någonting.
Alltså det här har jag kanske också berättat i tidigare avsnitt av Kapitalet. Vi är uppvuxna på samma ställe, du och jag.
Mm.
Jag hade ju bara skogs-tv större delen av min uppväxt, alltså kanal 1 och kanal 2, och sen sent om sidor, stor sak i livet, kanal 4, när det kom en mystisk man och drog en kabel på vinden. Men jag hade liksom aldrig några andra kanaler, så ZTV och TV3, det gick liksom mig helt förbi.
Tjena, hej, Knässet.
Vi hade ZTV, i vårt radhusområde så fanns det någon sån ganska shady box där man kunde få in. Alltså det var... vi hade satt TV i perioder och sådär liksom. Och det var ju...
Tjena, hej.
Man kände ju verkligen att det var en så himla...
Tjena, hej.
Alltså, att det var extremt kul att jobba där. Det gick ju verkligen genom rutan. Det kändes verkligen som att de fick göra vad de ville. Det var så här... Något program som hette Pyjamas. Och så var det bara två killar som jag sen förstod var... David Lenius och Peter Magnusson bara så här gick runt och gjorde dumma grejer. Alltså det var extremt mycket bara så här, här är lite folk.
Ja, Henrik Schyffert, morsning, korsning.
Tjenare.
De får göra lite dumma grejer och sen är det en skön musikvideo. Nu kör vi. Ja, verkligen.
Ja, så alltså dagens panel tryckt på säsongens sista fyra musikvideor.
Det är ju ganska många tv-kändisar som började på ZTV. Alltså, du sa David Hellenius, men det är också Henrik Schiffert, Erik Haag, Anna-Charlotta Gunnarsson, Peter Kipen.
Tjena, din gamla skojare. Får jag ta dig i hand?
Ja visst, välkommen.
Dogge.
Josefin Crawford, Persinning Larsen och så vidare och så vidare och så vidare.
Det där är ju liksom en hel generation så inne stockholmare. Som man bara, så här, det fanns liksom en naturlig liksom väg som folk höll på. Det var så här, man regisserade några musikvideor, man jobbade på ZTV, man hade kanske ett program på Sveriges Radio och sen så, du vet, så här, tidsklipp 15 år sedan bara så här, de som styr Mediasverige typ.
Ja, men lite så.
För 10 år sedan så var ju det vaggan till det mesta som hände i Mediasverige. Och det var ju egentligen en uttalad konkurrent till MTV, fast med svenskt innehåll. Där vi också fick plugga svensk musik som man inte gjorde på MTV. Och sen så gjorde man egna program runt det här, alltså ungdomskultur, Hassan. Det fanns många, många bra program som ju ibland gjordes då med vänsterhanden.
Varmt välkomna till avsnitt nummer 11 i den här programserien som vi har döpt till Knässet.
Men det var ju en charm i sig som man kanske hade tappat i den ganska stolpiga svenska tv-världen. Som ju styrdes från Gärdet av tredje generationens puttekock. Så att, det var ju frimodigt, för det var en massa nya människor som fick plats.
Knässet presenteras av Cheese Doodles från OLV.
Hur som helst, Mattias Palm Jensen började fundera på om han inte skulle starta något eget. Någon byrå typ, det var lite oklart vad de skulle göra. För det här låg också lite i tiden, saker luckrades upp, man tyckte man såg möjligheter överallt. Men så dök det upp en möjlighet att hoppa på en grej som redan var lite så på gång. Det var ett gäng killar som
ville starta någonting, men hade inget ledarskap, ingen som kunde. Och då sa jag så här, men jag kan göra det om jag får 50% av bolaget. Och då så tittade vi oss omkring och så sa jag till dem så här, alla gör hemsidor, vi ska inte göra hemsidor, vi ska göra reklam.
Och det där blev någonting som hette Spiff Industries.
Det är så himla mycket 90-tal. Dels att döpa det till Spiff Industries. Men också att det är så här, det är några killar här med någon vag kompetens som vill starta någon vag byrå som ska göra inte hemsidor utan reklam. Men samtidigt så är man så här, ja men hemsidor kan ju verkligen vara reklam. Alltså, jag vet inte.
Ja. Men det här med hemsidor och reklam, jag tänker att man får liksom komma ihåg här att det här är liksom i internets barndom. Man hade inte alls förstått vad internet kunde vara. Alltså jag tror att det är lite som nu med podd. Så alla vill ha en podd, men man är kanske inte på det klara med varför man ska ha en podd.
Ja, vi har suttit i många möten där det är så här, varför ska ni ha en podd? Ja, ni vill ha en podd. Okej, vi gör en podd
och ser. Ja, och så vet man inte alls varför och vad man ska fylla det med. Då vill alla ha en hemsida. Det var jätteoklart vad man skulle ha den till. Så det blev ju bara typ så här, hej, det här är vårt företag och det här är vår adress. Alltså man hade inte fattat vad man kunde göra av det, mer än så.
Nej, en lärare till mig på JMG sa att han liksom tjänade ihop till sin villa i Göteborg genom att typ så här, åka runt till typ Volvo och sen typ så här, typ skannade in ett visitkort och la upp det på volvo.se och då var det så här typ, du är ett geni, hur kan du ha gjort det här? Men Mattias Palm Jensen, han fattade och hans kollegor fattade också att man kunde göra mer än det här liksom inskannade visitkortet.
Ja, men Mattias menar att de i alla fall fattade liksom långt före många andra vad internet skulle kunna vara.
Och det handlar inte om, igen då, radio. Då köper du ju en snutt på 15-10 sekunder i ett mellanrum. Samma sak med tv. Egentligen samma sak med en tidning. Du bläddrar förbi en sida. Det här var ju inte det. Det här var ju, vi pratade om att we create time. Creating time. Alltså, vi skapar tid där människor umgås med ditt varumärke. Går in på någonting som vi har gjort och är där en halvtimme. Hur värderar du det? I förhållande till att jag har sett en buss passera med en reklamskylt på.
Så Spiff Industries, som Mattias har varit med och dragit igång, de satsar benhårt på det här reklam på internetspåret. De börjar höra av sig till reklambyråer och säga,
hörrni, ni måste börja sälja internet som en kanal, mediekanal. Och det var ju när vi var uppe i 3-4% av mediebudgeterna, då ansågs det för mycket. Idag är man ju uppe i 70% av mediebudgeten.
Så de fick ändå loss några procent liksom?
Ja då.
Vi fick en fantastisk kund som heter Micke Jonasson som hade bilprovningen. var chef för det. Och han var en av de första som vågade komma med kontot till oss, sitt konto. Så, vad ska jag göra på? Jag har fått direktiv från, om det är staten, att öka bokningen via nätet. Vad ska vi göra? Vi har en fin hemsida. Och jag tror att vi instinktivt sa dag ett, gör en bara en stor knapp, boka här. Du behöver inte ha något mer, för folk literally skiter i allting annat. De vill bara komma in och boka. Men det gäller för folk att förstå att allt det som jag inifrån och ut vill ut med, men jag måste ju berätta vilka som sitter i styrelsen, jag måste ju berätta hur vi fungerar, hur många vi har, du vet, allt det här som blir, som egentligen stoppar dig från att se boka här-knappen. Så vi testade med honom och gjorde en boka här-knapp. En röd stor knapp i mitten på första sidan. Och så plötsligt hade han på ganska kort tid då 50% av bokningen på nätet, och sen fortsatte det den vägen. Så att han insåg ju kraften när man väl gjorde rätt.
Hur fick man folk att hitta till hemsidan då?
Ja, det är ju turen då som bilprovningen har. De skickar ju ut brev, eller hade. De skickar ut brev, nu är det dags att besikta din bil. Så de hade ju hela tiden en kontakt. Och där skrev de www.bilprovningen.se. Mm. Och det är ju en fördel som några hade. Men det var ju jättesvårt i början att få in, alltså, en URL på en till och med på print eller på direktreklam eller på film var det ju omöjligt. Kan inte bara avsluta med .com eller .se med varumärket. Nej, det här är film.
Så det går enligt plan, kan man väl säga. De gör reklam istället för att bara göra hemsidor åt folk. Och ganska snabbt så vinner de faktiskt ett guldägg.
Ska vi säga att guldägget är någon slags pris, alltså typ som guldbagge eller en grammis fast för reklam? Typ.
Mm, exakt. Alltså det har delats ut sedan i början på 60-talet. Och när de inför en internetkategori i slutet av 90-talet, ja, men då är det Spiff som vinner den kategorin första gången det delas ut då.
Fattar. Och vad är det för kul grejer de har kommit på då?
Oj, postens guldägg. Vad var det då? 1998 eller någonting? Ja, det var ju egentligen posten ville visa att de hade, deras direktreklam fungerade och att de hade en möjlighet att leverera bud snabbt. Så att de skickade ut direktreklam till, säg, Janne Carlsson. Jag tror det var 200 kända svenskar som han ägde internet under en månad på riktigt. Man hade första bannern på DN och Svenskan, stod det: hej Janne Carlsson, klicka här. Samtidigt fick Janne Carlsson ett DR där han sa, gå in på DN eller Svenskan idag. Då såg ju han det här och då klickade han där och då kom han till en hemsida. Hej Janne, nu är du på en e-handelssida. Beställ någonting här och du har inom 2 timmar. Och då beställde, visste vi, alla levande humrar som du kan koka till middag ikväll. Och då hade vi bilar som satt ute med levande humrar, och till de här 4 eller 5, för det var olika städer då, prominenta personerna som fick sin levande hummer och sa oj, utav en postman som kom och levererade. Oj, posten lever verkligen den nya tiden.
Det här låter som en otroligt kul kampanj, och som vi nog idag skulle kalla för en grovt GDPR-olaglig kampanj.
Man har inte kollat med Janne Carlsson om han vill vara med på det här.
Nej, det var ju lite sådär vilda västern på den tiden. Men det fanns ju också en charm i det. Det var ju sällan det fanns inga skadeverkningar som jag kommer ihåg, utan snarare tvärtom. Man var ju lite stolt om man fick vara med på nätet. Det var ju någonting, så har du sett mig på nätet. Och nätet var ju någonting som, igen då, det var ju boxat till någonting som alla hade koll på. Det är precis det här som är internet.
Det var inte oändligt som det är nu.
Nej, det var inte ens i närheten av oändligt, utan det var ju verkligen ändligt.
En annan tid, ett annat liv och så vidare. Och vad händer sen? Jo,
sen kommer liksom den stora börshysterin kommer.
I slutet av 90-talet så är det fullkomlig feberyra på Stockholmsbörsen. Företaget Framfab är ett bra exempel. Det är sånt där namn som man hör lite i periferin ibland.
Just det, framtidsfabriken betyder det.
Ja, exakt. Det är det det står för. Det visste inte jag. Det är ett it-konsultföretag som grundas av Jonas Birgersson på 90-talet. Det börsnoteras strax före midsommar 99. Värdet fördubblades på 3 månader. Snabbt jobbat. 8 månader efter att det har introducerats så är det värt 30 gånger mer än vid noteringen. Alltså 42 miljarder kronor.
Det är några som fyller fickorna med deg nu alltså.
Ja. Det kan man säga. Och den här feberyran letar sig såklart in på Spiff Industries också.
Jag är ju då, tror att jag är ägare på Spiff, men plötsligt så har min partner då, han har sålt det till män i kostym. Och ni vet som P.G. Gyllenhammar såg ut, med en klocka på varje arm och 3 mobiler ungefär. läskiga killar kommer in i konferensrummet plötsligt och säger så här: nu äger vi det här. Vi sa, och de, vi skulle heta Technetologies, kommer jag ihåg. Det var det roliga faktiskt.
Otroligt märkligt. A, vilka är de här männen i kostym? B, vad vill de göra med Spiff?
Nej, men alltså, männen i kostym är ju såna här människor nu som kommer in på 90-talet och vill kapitalisera på den här boomen som pågår. De bara, ni håller på med något som har med internet att göra. Här kanske det finns pengar att tjäna.
Här, ta en miljon.
Typ. Exakt. Ta några miljoner. Vad de skulle göra, nej men de skulle fortsätta göra samma sak, fast liksom mer och bättre. Det fanns mer pengar, det skulle bara vara mer.
Men och plötsligt så kommer in massa folk som var ganska dåliga på det, de, alltså fanns inget hantverk, men det var, då räknades ju konsulter, alltså har vi 20 konsulter till så är vi värda 20 miljoner till.
Det låter ju som att det går från typ rolig, härlig, kreativ, lite lekstugaartad arbetsplats till ganska tråkig. Alltså det blir tråkigt.
Ja, och det tycker ju Mattias och hans kollegor också. Men de bestämmer sig ändå för att så här, okej, vi ger det här en chans ett litet tag. Men då vill de gärna döpa om det. De tänker inte gå med på att det ska heta Technetologies, utan de bara, vi måste hitta på något annat. Och eftersom att de inte gillar killarna i kostym så vill de döpa det till något skurkaktigt. At least I shall have the pleasure of
putting you out of my misery. Vi kan inte heta Björnligan, det går ju inte, och så vidare, och så vidare. Så det blev Drax, och de förstod ju inte ens det.
Desolated Mr. Paul.
Vilket var jätteroligt. Så vi skrattade länge, ända tills vi hoppade av, kan man säga.
Heartbroken, Mr. Drax.
Mr. Drax är alltså en skurk i en, eventuellt flera Bond-filmer.
Mm. Ja. De två personer i Sverige som kan minst om James Bond sitter just nu runt här bordet och pratar.
Ja.
Men okej, de hoppar av det här till slut då?
Ja, de gör ju det.
Ja, det finns en tydlig detalj som jag nog aldrig kommer glömma. Jag sitter faktiskt på Drax i high-tech.
High-tech, vad är det? Alltså,
high-tech
det är...
building var ju en sån här byggnad, en av de fem skyskraporna vid Hötorget. Och där satt vi, och där satt många internetbolag, där satt Cell Networks och där satt. Och jag har fått Arla som kund. Jag har fått in två nya medarbetare som då en av de här ägarna har skickat till mig, och han säger att de är superduktiga. Det var det sämsta presentationen jag någonsin har gjort. De kunde ingenting och jag skämdes, för det var ju, vi hade ju kvalitet, vi var ju bäst. Jag gick ut till receptionen och så sa jag till min Titti som satt där, och sa, Titti, ring upp Filip och så vill jag prata med honom. Då ringde jag Filip och så sa, Filip, du kan inte ge oss såna här människor. Det går inte. Vi kan inte hålla kvaliteten. Jag går inte med på det här. Och då sa han till mig, du rättar i ledet. Vi anställer bara fler människor och så får vi göra det bästa vi kan. Och då sa jag, då är inte jag här på måndag. Vi ses på måndag, sa han. Men det gjorde vi inte.
Han bara drar. Har man inget kontrakt eller något?
Nej, men tydligen inte.
Det var en fredag som vi gick ut, och sen på måndagen så startade vi Farfar.
Några månader tidigare så gör en kille i Göteborg som heter Gustav Martner nästan exakt samma sak.
Vi hade en helt otroligt uppblåst självförtroende på grund av den här överhettningen då, för det var ju massa människor som vi märkte inte kunde någonting, som tjänar massa pengar på att bygga asdåliga webbsidor. Och vi tänkte bara, fan, det där är ju, de är ju svindåliga, vi är liksom 10 gånger så bra som dem. Då borde ju det gå fantastiskt bra om vi startar detta.
Gustav Martner är lite yngre än Mattias och växer upp i Borås. Och när internet dyker upp när Gustav går gymnasiet, nej men då är väl han, typ som jag, inte jätteimponerad.
Svag fingertoppkänsla av dig / Gustav Martner.
Ja, lite så. Gustav är nämligen helt insnöd på det här med CD-ROM.
Ja, just det.
Ja. För på CD-ROM så kunde man ju programmera multimedia, alltså saker som rör sig. Det kunde man inte på internet till en början.
Jag tyckte internet var ganska B. Det var så jävla, liksom, det var ju bara text typ.
Internet kom ju som bekant i kapp CD-ROMen. Och efter några år så kommer det plugins som gör att man kan göra mycket mer multimedia, allt det där som Gustav tycker är kul.
Alltså Macromedia Flash och Macromedia Shockwave och Real Audio och sådär. Och då, det var ju, då slog det ju ner liksom i mig som en blixt liksom. Det var ju verkligen då som, det var som att vända på en hand. Helt plötsligt så insåg jag bara, men gud, det är ju klart det är så här det kommer bli. Internet kommer ju bli CD-ROMen liksom.
Då jobbar han på en reklambyrå i Göteborg, men där lyckas han inte övertala sina chefer om den här otroliga insikten att det är internet som är framtiden. Så han och hans kompisar gör alltså som Mattias. De säger upp sig för att starta en egen byrå. Den byrån ska heta Daddy och de ska också jobba med att göra reklam på internet, är det tänkt. Det första de gör dock är såklart att skaffa en lokal på 300 kvadratmeter.
Oh ja, det var ju för att det kom så här lite äldre män med fina kläder och sa till oss att ni måste ha en väldigt stor lokal för att vi kommer vilja investera i er om ni blir 15 personer på 3 månader.
Så de skriver det här kontraktet i slutet av 99. De ska dra igång precis runt årsskiftet då, 99-2000. Vi tjatar om det här med ålder nu, men du är ju några år yngre. Alltså, inför millennieskiftet så var det ju många som var genuint oroliga att internet skulle krascha för att det blev år 2000.
Alltså
att
det minns bli för...
Du gör det?
Ja, ah, okay. Ja, visst.
Man trodde väl att så här, systemet kommer inte klara alla de här nollorna.
Det är så jävla skönt. Ja. Nu slår det om från 99 till 0. Först och främst, att när man började programmera typ, att man bara hade 2-siffriga slut. Då, alltså att det var 0-0 istället för 4 siffror. Var det, varför då? Alltså det är jävla kortsiktigt och skitsamma. Ja. Sen också bara så här, nu slår de till 0-0. Vad kommer hända då? Den kommer stänga av sig. Var det någonsin? Alltså...
Det fanns en oro.
Ja, tydligen.
Nyårsafton till år 2000 så minns jag att vi festade och sa att fan, imorgon kanske internet är borta. Liksom. För Y2K. Ja, och i så fall så har ju vi verkligen, då har vi ju verkligen fuckat upp rejält, alltså, för då har ju vi skaffat oss 300 kvadratmeter, inga kunder, 5 glada 20-åringar och så är internet borta liksom. Det hade ju varit jävla synd. Då hade vi stått där med faxen bara liksom. Så att det jag gjorde på nyårsdagen år 2000, det var att jag gick igenom det ösregniga Göteborg mot Järntorget, låste upp dörren in på kontoret, slog på datorn, väntade på att den skulle starta upp och sen kollade jag, finns internet kvar? Sweet. Ja, det gjorde det.
Internet kraschar inte, skönt för alla. Januari kommer och går och den där fredagen när Mattias Palm Jensen och hans kollegor bestämmer sig för att lämna Drax och starta egen byrå som ska heta Farfar. Det är den 18 februari år 2000 och det är exakt 17 dagar innan IT-bubblan spricker.
Jag skulle säga, för mig upplevde jag att kraschen var i mars. Och det var, jag skulle säga att det var första gången som liksom det verkligen var. Det var, jag minns att jag hade cellaktier och helt plötsligt så gick de ner och det var liksom, vad fan är det här liksom? Och sen kom Framfab och sen kom Icon och allt sådär. Men jag upplevde att det var i mars som jag minns att vi började prata om det, som att oj, nu händer det något här.
Okej, så både då Gustav och Mattias har startat byråer som ska göra reklam på internet typ veckor innan IT-bubblan spricker och det börjar gå dåligt för internet, antar jag. Det känns som att det är lite dålig timing här.
Ja, eller var det?
Det är mars år 2000 och IT-bubblan spricker och det blir någon slags IT-sektor blodbad going.
Ja, det blir det. Folk som har satsat alla sina besparingar i de här hypade IT-bolagen på börsen förlorar hur mycket pengar som helst. Massa bolag konkar såklart och de som inte konkar tappar typ hela sitt värde. Bland annat Framfab som vi nämnde förut. I början av mars år 2000 så kostade en Framfab-aktie 2330 kronor. Ett drygt år senare, i maj 2001 tror jag det, så kostade den 2 kronor och 60 öre.
Ouch.
Ouch. Hösten 2000 så låter det så här när Framfabs vd och grundare Jonas Birgersson är med i Ekots lördagsintervju.
För någon vecka sedan så var det en tidning som räknade ut att du just nu förlorar 400 000 kronor i timman, eller närmare 400 000 kronor i timman, på raset av Framfabs aktie på börsen. Hur känns det?
Ja, jag tycker bara det känns roligt, för det är liksom ganska kul att se hur man just använder logik på ett fel sätt. Vad man har gjort är att man tagit en beräkning av aktie. Prisets sjunkande värde förstås, och sen så har man jämfört det med mitt innehav och kommit fram till den här siffran. Men siffran är helt irrelevant, för att eftersom man har ett värdepapper så kan det öka eller minska värde, men så länge du inte försäljer det så förlorar du ingenting, så att säga. Så att det är slutpriset vid försäljning som avgör vad det är värt.
Men
så att det
är... Vilket värde tillmäter du under den här processen? Vad tänker du dig att det är värt, det du har på börsen?
Nej, men det är ingenting som jag använder i min vardag, så att säga, utan det finns ett antal värdepapper och de går upp och de går ner i värde, men det är ju ingenting som är kopplat till min vardagsekonomi på något sätt.
nu är så här, det är liksom inte hans fel att aktien har blivit så dyr till att börja med, men det låter ju inte heller som att han bryr sig skitmycket om att det ju också är en massa småsparare. Alltså så här, han har ju rätt i att ingen har förlorat pengar för att man har liksom realiserat förlusten och så vidare, men det känns inte som att han är så här orolig för att folk nog har förlorat skitmycket pengar på det här.
Nej, det låter inte så, va? Och den här börsnedgången, den håller i sig ända till oktober 2002 när det vänder. Och på de månaderna, åren, så har 2 700 miljarder kronor gått upp i rök på Stockholmsbörsen.
Mm.
Och i princip samtidigt som den här totala katastrofen rullas ut så har alltså både Mattias Palm Jensen och Gustav Martner sagt upp sig från sina jobb. Eller Mattias har ju bara slutat dyka upp och gått därifrån. Man ska vara petig. Och så har de startat varsin digital reklambyrå. Gustav har startat Daddy i Göteborg. Mattias har startat Farfar i Stockholm.
Alltså, förlåt, men går det egentligen att starta sådana byråer? Alltså, har ni liksom inte allt bara brakat samman?
Ja, det går ju faktiskt.
Ja, så här, det är ju så här, när bad things happens, då tror jag att de som står starka är de som kan något, som vill något och som har ambition att inte förflytta sig till någonting annat.
Jag menar, det var ju den andra sidan av att vi tyckte att de som höll på var ganska dåliga. Vi var ju ganska klarsynta i att ja, men det är väl inte så konstigt, de har ju anställt folk som inte kan det liksom.
Vi var ju inte där av flyktiga skäl, vi var där för att vi ville förändra någonting. Vi trodde på internet. Vi visste att internet skulle bli mycket, 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 mycket större än vad det var då.
Man visste ingenting om datorer, medan vi visste ju liksom hur man konfigurerade en Linux-server liksom. De visste knappt vad Linux var.
Vi var ju övertygade om att kraschen har inte med oss att göra. Då ska man komma ihåg att kraschen hade att göra med egentligen finansen. Det var, marknaden behövde ju fortfarande det vi representerade. Så det var ju de här killarna som har gått in och oftast män som har gått in och förstört en bransch som var både öppenhjärtig, trevlig, med pengar.
Alltså, till en början så kan man kanske till och med säga att de delvis tjänade på det här kaoset, för att precis som Mattias säger här så behövde ju marknaden fortfarande hjälp med att göra reklam på internet, även om en massa it-bolag hade kraschat på börsen.
Det kunde vara så här typ att jag ringde Santa Maria och de hade Framfab som leverantör. Och så sa Santa Maria bara, det är fan inte klokt, alltså, här ringer man och de ringer inte tillbaka, för de har så fullt upp med sina egna problem nu och sådär. Så att ja, ni kan väl få göra jobbet. Ja, okej. Okay, och så frågade jag så här, vad tog Framfab betalt för då? Nej, de vill ha 300 000. Och jag bara, sa inte ett ljud. Jag bara, ja men okej okay då, men vi kan göra det för samma för att vara schyssta liksom. Och så gick jag till mina kollegor och bara, de är fan inte kloka. 300 000 för den här grejen, det här gör vi ju för fan på en vecka liksom.
Men okej, så att liksom, trots då att historien om it-bubblan är att folk sitter på internet, så trodde ju ändå Santa Maria på internet och de kunde liksom som gamar skörda tacopengar.
Ja, ja. Det var precis det som hände. Sen ska man väl lägga till att hela det här liksom it-bubblan debaclet gjorde att i alla fall Gustavs bolag liksom bestämde sig för att de skulle satsa på citat, den gamla ekonomin, alltså gamla vanliga företag, inte nya fräcka startups, alltså de som hade konkat då i ganska stor utsträckning. Så att nu var det bara tuta och köra.
Men just Bästa byrå var, det var väldigt, väldigt roligt och kul. Som jag tror att det som var ännu större, tror jag, det var när vi fick vår första guldäggsnominering.
Och den nomineringen som var för en kampanj de gjorde för Dafgård, du vet, de som gör färdig mat.
Ja.
Ja. Den fick de faktiskt samma år som de startade byrån, alltså år 2000.
Idén var, gör livet lättare. Det var så här riktigt usel reklam tagline, du vet, de bara så här, ja, den nya frysmaten, gör livet lättare. Och vi bara, okej, okay, lätt att göra något på det liksom. Det är så generiskt det bara finns. Så vi tog det och så tänkte vi att ja, men vi tar det in absurdum liksom. Så vi gjorde en webbsida som kunde göra livet lättare, och den hade såna här funktioner som typ säg upp dig från ditt tråkiga jobb, och då kunde man få så här förskrivna mail som man kunde skicka till sin chef för att säga upp sig för att göra livet lättare. Så slipper du ens säga upp dig på ett så här, det är så jobbigt att säga upp sig, så kunde man bara skicka, och då var det liksom så här olika sätt man kunde säga. Det är så här ganska hemska mail så, typ. Och det fanns ett dataspel man kunde spela på webbsidan som var att man bara tryckte med muspekaren på en knapp, Och om personen som hade varit inne på webbsidan innan hade tryckt 21 gånger innan de tröttnade på spelet, då kunde du vinna över den personen genom att klicka 22 gånger. Så fruktansvärt tråkigt spel, men det var ett väldigt lätt spel, så det gör livet lättare, spela enklare dataspel.
Idag hade det kanske inte varit jättelätt att få folk att gå in på en sån sajt och så här sitta och trycka på en knapp jättelänge. Det var väl annan tid, antar jag. Vad gjorde farfar då för kul grejer?
Milkokossan var farfars claim to fame.
Påminner mig om Milkokossan.
Ja, men Milkokossan var en internetkampanj för Fjällfil. Fjällfils maskot var en kossa. Och på den här sajten då, som farfar bygger, så kan man alltså skapa sin egen musikvideo med kossan i huvudrollen.
Och så gjorde vi en animerad film med musik. Och en kossa som då var huvudfiguren i Milkos varumärke, som stod och var antingen hiphoppare eller discohjälte.
Det här gjorde, alltså, The Early 2000 was a lawless wasteland och allt det där, men gjorde folk det här? Alltså?
Om de gjorde. Den här kampanjen blev en succé. 2001 så vann den det finaste reklampriset man kan vinna, får man säga att det är. Nämligen en Grand Prix på Cannes-Lyon. Cannes Lions, ja, skitsamma, i Frankrike. Det har kallats för reklam-VM.
Och den vann ju stort. Det var ju, jag pratade med folk i juryn efteråt som sa att det fanns ju ingen som tvekade överhuvudtaget. Alla älskade det här. Och den blev ju den kanske då den första, en av de första virala kampanjerna på internet. Vi hade ju en fanclub på flera hundratusen i Brasilien som håller på med Norrlands mejeriers reklam.
Och då kan man ju undra, vad hjälper det Norrlands mejerier att ett gäng brasilianare älskar att göra musikvideos med Milkokossan på nätet?
Ja. Jag försökte förklara för marknadschefen då, för Milko, vad är det för bra med det här att internationellt slå den? Ja, men titta nu, vi har Wallpaper i Stockholm. Det är en tidning som alla köper. Och i Wallpaper så står det Milkokossan. Förstår du vad det har för impact på ditt varumärke på en svensk att Milkokossan, din produkt, är?
Får jag bara lite kort instick. Alla läser inte tidningen Wallpaper. Det är ganska, alltså jag fattar vad han menar, men det är ändå ganska så här. Alla som han kände på den tiden kanske läste Wallpaper.
Ja, bra instick. 6 år senare så är det dags igen. För då vinner farfar nämligen en till Grand Prix.
Woo!
För en kampanj som de gör för diesel. Och nu låter det som att säga, ja, det är inte så svårt att vinna priser, men det är ganska svårt att vinna just det här priset. Och när de vann sin första så tror jag kanske att det var en av de första svenska byråerna som vann en Grand Prix. Det var liksom, i alla fall i de här kategorierna. Så det var stort. Så att sen gör de en kampanj för diesel.
Och de ville ju ha någon typ av kampanjsida. Men vi ville ju inte det. Så vi sa så här, ni har ju er hemsida, där går du in, kommer inte ihåg nu, men säg 30 000 varje dag och tittar på diesel. Ni har ju 30 000 gratis besökare varje dag. Om vi kan få de 30 000 besökarna att sprida det till 3 som sen sprider till 3 som sen sprider till 3, så har vi. Och det förstod de plötsligt. Det hade inte de ens tänkt på. Och då ska vi veta att Italien var ju långt efter. Diesel är ju italienskt varumärke. De var ju långt efter på internet. Ja, dieselkampanjen är en lansering av nya underkläder. Och vi byggde en story på första sidan om att säljaren, killen som skulle till mässan i Paris, blir kidnappad. Nu kommer inte jag ihåg riktigt, men jag tror att det var ungefär så här. Blir kidnappad av 2 tjejer och de vill ha en ransom för honom. Och de sänder live från det hotellrummet där de är med honom. Och det är roligt att de var verkligen på ett rum live med honom. Ingenting annat. Det var ju som ett Big Brother egentligen. Och då finns det ju såklart en kommentatorspalt bredvid som man ser. Det här är på första sidan på diesel. Och det här blir ju en anstormning på internet som vi aldrig har sett tidigare egentligen. Alla pratade ju om den här. Och i alla fall målgruppen ska vi komma ihåg, vilket också är viktigt. De satt med säljaren i det här rummet, de här två tjejerna som då provade de olika underkläderna och visade upp dem, och han provade också underkläder, så att det var liksom en del av själva kampanjen som man kunde se. Men det roliga var allting de skulle göra. Det var ju så att, som ett litet Robinson också, att det fanns olika saker som skulle hända under dagen. Och folk hade ju svårt att slita, så de hade det som ett öppet fönster. De satt med det som du vet, en så här fireplace nästan.
Alltså den här kampanjen finns det liksom ett videomaterial ifrån, men det är ingen som säger något, det är bara musik. Mm. Men om man liksom ska beskriva, det är så fruktansvärd 90-tals estetik. Det är liksom, soundtracket är ju typ Nirvana, folk är lite för smala, det ska vara lite trashigt. Alltså,
hade de haft diesel jeans på sig så hade de jeansen inte varit särskilt högt skurna, om vi säger
nej,
så.
Nej, exakt. Det är lite så stripigt hår, men man är ändå snygg och ja, du fattar.
Ja, jag fattar exakt.
Och allt det här, de här framgångsrika kampanjerna, de här priserna, det sätter ju liksom Sverige på kartan. Internationella reklamnätverk börjar liksom höra av sig till de här svenska byråerna. De svenska byråerna får vara med och pitcha på stora internationella företag och så vidare. Och så vidare.
Och är det liksom det här då som är det svenska digitala reklamundret?
Precis. Och det är inte bara farfar och daddy, ska vi säga. Det är fler byråer. Bland annat David Sundin hade ju en reklambyrå som var...
Vad fan heter den nu igen?
Great Works.
Just det.
Mm. Ja. Det är fler byråer. Men nu har jag pratat med de här två personerna. Men om man zoomar ut lite grann och liksom så här lyfter blicken från de här enskilda kampanjerna som vinner priser och gör att de här byråerna får massa internationell cred. Vad är liksom anledningen till att det här växer fram just här och just då?
Du menar, hur hamnade vi här?
Ja, hur hamnade vi här? Oskar Broberg, ekonomhistoriker på Göteborgs universitet. Hur kom det sig att ett gäng svenskar lyckades ta den internationella digitala reklamvärlden med storm för 20 år sedan egentligen?
När det gällde de här personerna då, de här entreprenörerna, så var det ju ganska tydligt att ja, men några av dem kom mer från teknikhållet. De hade oftast inte så mycket formell utbildning i det här tekniska, men de var uppvuxna liksom i hemdatorer, vi hade PC-reform, de hade ofta haft speldatorer på 80-talet. En del av dem var involverade i den så kallade demoscenen, som handlade om att liksom visa sina programmeringskunskaper, men egentligen inte i något kommersiellt sammanhang. Och de här kunskaperna kunde de då plötsligt få ganska stor utväxling på.
Gustav Martner på Daddy menar att bara det faktum att han och hans kollegor kunde tekniken gjorde att annonsörerna liksom var tvungna att vända sig till dem.
Man får ju komma ihåg att det var ju ingen som ville jobba med oss för att det var kul att jobba med liksom några liksom naiva småungar liksom, om du förstår mig, så här. Utan det var ju för att de var tvingade till det. För att helt plötsligt så ser de ju liksom att oj, vad många som börjar sitta framför datorerna istället för tv-skärmarna och så. Och då försöker de ju hitta vägar för att nå dem, för att fortsätta sälja sina tacoskal och intimhygienartiklar. Så att då blev det ju så.
Den andra biten som var spännande, det var ju att det var personer som hade med sig kunskap från mera av alltså ungdomskultur och popkultur. Som ju mer hade att göra med om det här med innehåll. Om man nu skulle göra reklam på ett nytt sätt digitalt, så handlar det inte bara om att man skulle kunna veta hur man kan lägga upp en hemsida på något nytt sätt eller sådär, utan man var ju tvungen att fylla den där hemsidan på med något häftigt innehåll som drog personer till dit.
Och så kombinerades det då med kanske att vi hade alla liknande bevekelsegrunder då, att vi inte kanske i första hand var där för pengarna så himla mycket som vi var där för det popkulturella, så att säga.
Jag skulle vilja säga att det som är viktigast, eller har varit viktigast för mig i alla fall i digitala undret, att det är en massa bra människor som har velat någonting tillsammans. Det har inte varit solospelare som har klättrat på andra, utan det har varit en otrolig gemenskap.
Nu pratar ju då Mattias Palmjönsson om det här i dåtid, och han är ju konststuderande, som vi sagt flera gånger, så att jag misstänker att någonting hände som gjorde att det här liksom inte var det för evigt ändå.
Nej, alltså vi pratar ju om det svenska digitala reklamundret som någonting som var, och det är ju för att det liksom inte finns längre. Farfar finns inte längre, till exempel. 2007 så såldes det bolaget till en brittisk mediekoncern. Och 3 år senare så var det inte lika kul längre.
som alltid så kommer de här middle management gubbarna till slut, alltid män, och säger hej, stopp, vi har en annan affär här borta som vi måste prioritera. Och då blev det inte lika roligt.
Så då lämnade Mattias Palm Jensen och ett helt gäng andra, och väldigt kort därefter så lägger man ner byrån. Ganska exakt 10 år sedan efter att den hade startats, ska säga. Och Daddy finns inte heller längre.
Och sen så hörde ju världens bästa reklambyrå av sig, Crispin Porter Bogusky, och frågade, hej, vill ni bli uppköpta av oss? De var väldigt direkta så här. De bara skickade ett mejl så här, hej, vill ni bli uppköpta? Och jag kände väl då, här kommer ju liksom den här spännande möjligheten att få jobba med de absolut bästa i hela världen. Och ska vara helt uppriktig, jag tänkte också, det här är också vägen ut ur den här branschen.
Och vad gör Gustav nu?
Ja, men nu är han kreativ chef för Greenpeace Norden istället.
Det senaste vi gjorde, det var en lite så här satirisk webbsida som handlade om just hur viktigt det är att vi får ett fossilreklamförbud. Och den var liksom lite som en sån här Wallraff-hemsida, liksom lite så. Och jag tänkte just när jag gjorde den att det här var ju lite så som vi höll på. Där vi skojade mycket, vi hade mycket humor och vi hade roligt liksom. Och det var ganska roligt att göra den webbsidan, just för att den var satirisk och så. Och då kände jag lite när vi gjorde den att liksom, ja men det här var ju mycket så som jag tyckte när det var som roligast på Daddy i början av år 2000 liksom. Så att på sätt och vis så känns det som att jag var tvungen att byta sida för att hitta tillbaka till det som var roligt.
Är det du presenterar för mig en cirkel som sluts?
Det är absolut en cirkel som sluts, men reklamen har ju inte slutat utvecklas bara för att de här byråerna har försvunnit. Och sen Gustav och Mattias gick vidare i livet så har reklam blivit någonting helt annat.
So try making your own undo video with Video.
Carl and I worked with Simmons to create our own mattress.
Du hörde, det låter ingenting.
Man kan hålla samtal. What I wanted to talk to you about today is that Gymshark is dropping
en massa mina saker som jag tagit med på semestern från Chiquelle och jag vill ge en rabattkod.
Men det tar vi i nästa avsnitt. Du har hört det andra avsnittet av 3 i den här serien om reklam. Den här serien är gjord av mig, Åsa Secker, och dig,
Gunnar Harjus.
Och vi jobbar på produktionsbolaget Monopol Media. Kristoffer Krok på Monopol Media är den som har slutmixat. Och tycker man att det här var kul, vilket vi hoppas att ni tyckte, så tror vi att ni också skulle gilla podden som vi jobbar med till vardags, som heter vadå?
Kapitalet. Den finns där olika former finns. Kommer ut varje måndag. Lyssna på den.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej då.
Hej då.